Då innebär det att patienten ligger nedsövd, har oftast redan fått en diagnos och man ligger på operationsbordet. Och då vill man veta om man har tagit bort allting eller inte, eller om den har spridit sig.
Logistikpodden.
Varför är rosa en sån fantastisk färg? Och vad finns det för andra viktiga klossar i livet än legoklossar? Det ska vi ta reda på idag när vi har första avsnittet av Logistikpodden bakom kulisserna. För många av oss har gått till en läkare eller vårdcentral när vi har känt oss lite hängiga. Och den första frågan vi brukar få är ju, varför söker du? Och så drar vi en historia och ibland så räcker det med att läkaren tittar på oss, lyssnar på vår historia och sen berättar för oss vad som behövs för att vi ska bli friska. Men ibland behövs det lite mer information än det. Och det är ju då man ofta tar prover. Och vad händer med de proverna sen? Det ska vi ta reda på idag i första avsnittet av Bakom kulisserna. Till vår hjälp i patologilabbet som vi ska besöka har vi biomedicinska analytikern Lotta Arnäs som ska guida oss. Varmt välkomna!
Logistikpodden.
Jag heter Lotta, jag är biomedicinsk analytiker. Förkortningen BMA kan vara bra och kanske ha med sig på det här. Jag jobbar inom patologi på Halmstad sjukhus. Jag har jobbat där sedan ett år tillbaka. Och innan dess har jag jobbat på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 12 år, så jag har lite erfarenhet med mig. Mm. Sen är jag ju även gift med Per Olof som
driver logistik på.
Ja. Mm.
Men det, jag tänker att när jag doktorerade och man var ute och folk frågade vad man gjorde och så sa man att man doktorerade, så gick hälften därifrån och resten såg ut som att de hade fångats i något så här kaninljus liksom i en strålkastare. Vad säger du när folk frågar vad du jobbar med? Hur förklarar du det?
När jag var yngre så var jag väldigt öppen med vad jag faktiskt jobbade med. Nu är det mer att jag kan sväva lite grann, att jag jobbar med cancerdiagnostik. Mm. Men oftast när man levererar så här så är det alltid ond, bråd, död man tänker på med patologi. Men för att göra det hela enkelt är ju egentligen att vi är en av spindlarna i nätet i sjukhuset. Det är vi som ställer diagnoserna på olika vävnadsmaterial som kommer in till sjukhuset.
För jag har jobbat en del med cancerpatienter och många tänker ju då att det är läkaren som ställer diagnosen. Och på ett sätt är det ju det, men för det så behövs ju massa pusselbitar och där är ju patologin en jätteviktig del.
Ja.
När använder man patologi?
Man använder den, alltså det är ju som en guidning i hela den här sjukvårdskedjan. Mm. Oftast är det ju det när du har en cancermisstanke och den växer ju upp på olika sätt. Den kan väckas på vårdcentralen och man kan komma via akuten också.
Om vi ska komma in på liksom hur själva, vad som händer på patologilabbet. Mm. Vad är det man analyserar? Hur kommer det in i ett labb?
Jo, det kommer ju in lite olika typer av preparat. Dels kommer det ju från vårdcentralerna som jag sa här tidigare, och då har man tagit små bitar av vävnadsbitar från det området som man tror kan innehålla cancer, enkelt sett.
Är det ofta hudbitar då? Eller
det kan vara hud. Det är väl framförallt hudbitar, men det kan komma små tarmbitar och det kan komma... Ja, jag vet inte hur detaljerik man ska bli. Men,
utan man får att använda sin fantasi.
Man får använda sin fantasi helt enkelt.
Ja.
Men hudbitar eller operationsmaterial är väl det som är generellt.
Om man tänker på Sahlgrenska då, så vet man ju att de har ju väldigt mycket operationer. Så det känns det som att patologin skulle vara inblandad i väldigt mycket delar. Om man skulle säga en typisk vanlig dag, antingen på Sahlgrenska eller Halmstad där det är nu, hur många preparat flödar in en vanlig dag?
Det är väldigt olika, men vi har cirka 25 000 i Halmstad, vad vi kallar för PAD. Ett PAD, patologisk anatomisk diagnos, det betyder att det är en patient. Mm. Vi har fått material från en patient och den kan i sin tur generera väldigt mycket mer inne på labbet. På Sahlgrenska ligger man på ungefär 52 000 PRD. sist jag såg.
Så på 365 dagar så har man rätt så mycket att göra, kan man sammanfatta det?
Ja.
Vi pratade lite här innan vi satte igång om att det fanns lite olika vägar genom labbet och olika vägar till det här provsvaret. Mm. För det första, vem är det som jobbar på ett patologilabb om vi börjar den änden?
Vi har lite olika yrkeskategorier. När provet kommer in så kommer det till en provmottagning och där är det oftast labbiträden som jobbar och de har lite olika bakgrund. Ibland är man undersköterska och ibland så har man, jag vet inte hur mycket eftergymnasial utbildning man har, men det är lite olika personer som står där och de gör ju första sorteringen och registrerar proverna.
Och när du säger sortering, vad är det man sorterar?
Det är olika från labb till labb, men man sorterar ju upp efter storlek på organen eller om man har specialistläkare som vill ha speciella organ, exempelvis njurar går till en njurpatolog eller livmödrar går till en gynekologisk patolog. Sen så är det mindre preparat, de går ju till oss BMA som vi kan ta hand om.
För skillnaden då, om man säger processen i själva analysen, är den likadan fast ni har sen bedömer olika typer av prover? Eller vad är det som skiljer från vad en läkare tittar på och vad en BMA tittar på?
Som BMA tittar ju inte jag i ett mikroskop, utan det är enbart läkarna som gör detta. Sen har det ju genom åren blivit så att BMA på grund av patologbrist har fått ta på sig mer och mer vad vi kallar utskärning. Det vill säga att man väljer vilka bitar man ska ha som ska gå vidare i processen helt enkelt. Och där har det blivit mer och mer avancerat att vissa BMA får ta mer och mer ansvar för det.
Det låter ju som någonting som det tar rätt så lång tid att lära sig. Men om vi nu tänker ett vanligt typiskt preparat som kommer in. Mm. Hur börjar man förbereda det? Hur lång tid tar det innan man faktiskt kan börja titta på och säga någonting om vad det innehåller?
Man kan ju faktiskt ganska tidigt säga en del om det. Redan vid utskärningen gör du ju din första bedömning av provet. Hur ser det ut? Är det borttaget allting? Så där gör du din första makroskopiska bedömning.
Och när du säger borttaget allting, då antar jag att det handlar om cancer. Att man vill titta på att, är det att man då tittar att provet är rent, det vill säga inte innehåller några cancerceller? Eller är det att man ser på något sätt i kanterna att det inte innehåller? Eller hur kan man konstatera?
Alltså det är ju en sanning med modifikation, för vissa kan du inte se. Men ofta ser du ju det att du ser att tumörväxten växer ut mot den här kanten som man har skurit bort ifrån patienten, det som man refererar till som resektionsyta.
Just det.
Ibland ser man att den når väldigt, väldigt nära kanten och då kan man ju inte riktigt som makroskopet säga att det är borttaget eller inte, utan det är ju där mikroskopet är outstanding.
Ja. Men om man redan där kan konstatera att jo, men det ser ut som att allting är borttaget, är det färdigt då? Eller går det ändå vidare i kedjan?
Det går vidare i kedjan. Mm. Alla preparat måste tittas mikroskopiskt.
Ja, och jag har förstått att ni egentligen har en väldigt avancerad maskinpark i ert labb.
Ja.
Kan du förklara lite vad man gör med de här vävnadsproverna som kommer in? Hur förbereder man dem?
På det stora hela så är det att man försöker ersätta, kroppen innehåller ju väldigt mycket vatten.
Just det.
Och vi vill överföra det vattnet till att bli något mer vad ska man säga, kompatibelt med paraffin. Mm. Så då måste man ersätta det här med paraffin och det gör vi i en dehydreringsmaskin, det vill säga att man ta bort vatten och ersätter det med paraffin för att kunna göra små klossar.
Yeah.
Det är väldigt svårt att beskriva om man inte riktigt är insatt i det, men man tillverkar små klossar och de här små klossarna skär man i mycket, 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 mycket tunna, 4 mikrometer tjocka skivor på en annan speciell maskin. Och sen de här små, små tunna skivorna som är lövtunna lägger man på glas som man sedan färgar.
Och som jag, för det första när jag tänker paraffin så tänker jag ju på ljus liksom. Om man ser den här klossen framför sig, skulle det vara ungefär som att ha ett ljus med en liten bit i?
Ja, ett fyrkantigt ljus.
Ja, men sen så har jag förstått att det finns en massa olika typer av färgningar och analyser. Mm. Vad avgör hur man färgar det, och färgar man dem direkt på olika sätt eller färgar man på ett sätt och så gör man en analys och sen så gör man kompletterande färgningar i efterhand om det skulle behövas, eller hur funkar det?
Hos oss gör man ju alltid, och det är standard i hela Sverige, att man gör någon som hematoxylin i eosinfärgning. Mm. Så alla preparat blir färgade med det. Det är standard.
Men sen blir det någon färg då? Eller är det någonting man säger för att man ska kunna se tydligare mönster? Eller?
Det blir ju infärgat med olika typer av, i det här fallet då, rosa och lila. Det är väldigt färgfullt.
Ja.
Och då färgar ju varje färg in olika delar av cellerna så att man kan se vilka stadier cellerna är i. Man kan se om det är tumörceller eller inte. Och man ser också hur långt de här tumörcellerna sträcker sig. Om de har gått in i nerver eller om de håller sig utanför nerver eller om de har gått in i kärl eller liknande.
Det låter ju faktiskt makabert vackert, eller vad man ska säga.
Det är en otroligt vacker värld.
Ja. Det finns ju otroligt många olika typer av cancerformer.
Mm.
Hur pass lika är de på cellnivå? Är det som att liksom lösgodis och det finns 120-200 olika sorter som alla ser helt olika ut? Eller är de ändå snarlika på något?
Det vågar jag inte svara på.
Nej.
Det är långt utanför mitt område.
Ja.
Jag är ledsen.
Nej, det är så mycket frågor som dyker upp i huvudet.
Alltså man kan ju till viss del se skillnad på olika tumörceller eller är det tumörväxtsätt. Men om de hänger ihop eller hur man graderar det där, det vågar jag inte ge mig in på.
Nej. De här olika stegen då, om man vill göra en infärgning och man ska göra en klossning och man ska göra en snittning, hur långt är det, någonting man hinner med under en dag, tar det någon timme eller tar det flera dygn eller?
Det beror på vilket material man har fått in, helt enkelt. Vissa material tar mycket, mycket längre tid, och det har ju med beskaffenheten att göra.
Hur bra materialet är egentligen?
Nej, men alltså om jag får in en bit ben så behöver man urkalka det. Först måste det fixera, kallas det för. Man lägger det i formalin och så ska det då avstanna hela den här förruttnelseprocessen som sker i samband med att du tar ut den. Så fort du sätter kniven i någon så blir det en förruttnelseprocess som startar. Den stoppar ju formalinet.
Så egentligen så fort liksom det man ska analysera har lämnat kroppen och inte är en levande vital del av kroppen, så börjar egentligen den här processen då?
Ja.
Ja.
Så först så ska ju den ske.
Så först så vill man ju då att ta hand om det här så att det inte förruttnelseprocessen sätter igång. Och sen så var vi inne på tid för klossning och urskärning och hur lång tid det tog. Och du sa att det beror lite olika på, beroende på beskaffenhet på provet. Men hur mycket skiljer det sig åt och hur lång tid det är, kort och långt?
Det kan skilja från ett par dygn till faktiskt en vecka.
Så egentligen kan man ju då säga att från att det har lämnat en person så tar det ju då i alla fall några dagar innan man faktiskt kan börja titta på det. Mer än det här grova okulära då som ni sa i snabb. Och samtidigt så har jag, när jag jobbade då med införande standardiserad vårdförlopp, så pratade man ofta om snabbsvar. Vad är det för någonting?
Det är ju egentligen de prioriterade fallen, och det är klinikerna som ber om det. Vi kan ju ibland göra intern prioriteringar om man märker på frågeställningen på remissen att det här behöver inremitterande få veta snabbt. Alltså där de kanske inte har misstänkt, för det är ju inte alla preparat som är cancer. Det glömde jag säga tidigare. Utan även kroniska tarmsjukdomar är en sån här grej som kommer in.
Just det.
De kan ju ha cancer i sig, men det är extremt ovanligt. Men skulle vi hitta en sån till exempel, då ringer man ju upp.
Men är det, om du skulle bara, är det 80% cancer och 20% lite annat eller?
Ja, något sånt skulle vi gissa. Ja,
så det är ändå merparten.
Oh ja.
Ja,
det är det.
Men då har ni förberett och snabbsvaren, vad ger man dem på då eftersom de inte har hunnit igenom hela processen?
Jo, men alltså så pass fort, alltså det är ju de som prioriteras i alla stegen, det är de som kommer ut för oss först i utskärningen, det är de man väljer först i utskärningen.
Ja.
Det är de man pushar på fram hela tiden, för någonstans måste man ändå göra en prioritering.
Ja.
Det är ju inte vi som ska göra den prioriteringen egentligen, utan det är ju klinikerna som ska göra det.
Mm.
De har ju liksom helhetsbilden.
Just det. Så det är egentligen den läkaren som har träffat patienten som ska prioritera hur snabbt de behöver svaret.
Mm.
Men ibland tänker jag att det måste kunna vara så, vi var inne på innan att det fanns olika specialiteter och att de kan ha olika kompetenser att titta på, kanske de lite mer avvikande fallen eller de mer udda eller de svårare fallen. Om man har brist på en specifik patologikompetens till exempel, hur gör man då?
Ja, det är en bra fråga. Det är väl det som hela vården står inför.
För jag har hört en del att man skickar utomlands, bland annat också då för att snabba upp, att man till exempel kan skicka till Australien för att de kan analysera under natten och att man på så sätt kan få det lite snabbare tillbaka.
Du tänker på den digitala patologin.
Ja.
Mm.
Och används det i någon utsträckning i dagsläget eller är det undantag?
Inte så vitt jag vet. Nej. Jag tror att det är undantag och det är nog mycket patienter som har vistats utomlands där man har tagit och gjort patologiprocessen i det andra landet.
Just det.
Så kanske det skickas hit eller tvärtom att man vill ha en second opinion.
Mm.
Sen skickar man ju mellan laboratorierna också. Ibland behöver man ju ha expertis om man inte sitter på den själv.
Mm. Och är det som i vissa läkarfall att man vill ha en second opinion också eller är det i undantagsfall när man är osäker som man i så fall skickar vidare?
Jag gissar och jag gissar att det är i undantagsfall.
Ja.
Merparten ställer man ju på plats.
Ja, men då har vi ju provet som har kommit in och det har klossats och det har gått igenom maskinerna och det är färgat. Vad händer sen?
Sen går det ut till läkaren och de gör en första bedömning. De allra flesta fallen går ju sedan ut till svar därifrån.
Mm.
Men ibland så behöver man ju komplettera lite grann på fallet för att få det komplett. Men det kan vara olika. Antingen har man inte fått med allting från utskärningen och då får man börja om processen från början. Eller så behöver man komplettera med olika typer av färgningar och det kan vara ju allt ifrån att man behöver ha vanliga inom situationstecken rutinfärgningar, lite enklare färgningar till att man gör mer specialfärgningar eller vad man kallar för immunhistokemiska färgningar.
Och om man ska göra ytterligare färgningar, gör man det på en annan del av provet eller kan man fortsätta jobba med samma prov som man har gjort?
Ofta så använder man tar en provbit redan i utskärningen för det, så att man har, om utifallat tar man det.
Ja, så att man har en extra bricka eller vad man ska säga.
Ja, alltså det man tar från början det ska täcka hela resan.
Ja.
Men ibland är det ju inte vi som, vi får inte in så mycket material och då kan det bli lite kritiskt, speciellt om man ska göra, vi har ju en del som är molekylärbiologisk också.
Och vad innebär molekylärbiologiskt?
Ja, du är lite ute på halis faktiskt, för jag jobbar inte själv med det.
Nej.
Men ofta så handlar det om att du ska skräddarsy behandlingar.
Just det.
För patienter.
Ja,
om de kan få en behandling eller inte. Och just då är man nere på DNA-nivå och tittar på olika mutationer.
Ja. Vad spännande, vad mycket man kan se tänker jag. Och samtidigt så otroligt mycket logistik som finns gömt i allt det här.
Oh ja.
Vem är spindeln i nätet? Vem håller koll på proverna? Har ni något övergripande planeringssystem som ni vet att nu har vi 5000 prover in och igång? Eller hur sker det?
Vi har en tavla.
Vi har en tavla.
Ja. Mm. Där vi skriver upp hur många klossar som ligger på olika ställen. Eller rättare sagt klossar och glas och hur ser det ut för läkarna för tillfället? Ligger de på grönt, gult eller rött och ligger vi på gult, grönt eller rött? Och så är det bordrad över tid om man går över på rött.
Ja. Och jag tänker, när man väl analyserat färdigt proverna, slänger man dem då eller behöver man behålla dem för att de kanske vill titta på dem 5 år senare om det har hänt någonting, eller hur funkar det?
Jag tror att det är så att klossarna måste man bibehålla.
Ja.
Jag tror att det också är lite olika från labb till labb, men klossarna brukar vara en sån här grej att de bibehåller man. Materialet som är över går till förbränning.
Ja.
Glasen tror jag sparas i 10 år.
Mm.
Så att man har liksom hela tiden en backup. För det är ju ändå som så att det materialet vi får in, till skillnad från många av de andra disciplinerna inom labbverksamheten, är ju att vårat går ju inte att få tag på igen. Har du en hudförändring så är ju den borta.
Just det. Men det känns som att det blir ett väldigt stort lager då. Om du sa att man får in 52 000 eller vad det var till Sahlgrenska. Var finns det lager, tänkte jag säga?
De finns utstationerade i stan på olika ställen.
Ja.
Så att vill man ha en kloss från 50-talet så får de ge sig iväg och leta upp den i någon annan del av stan.
Ja. Spännande.
Mm.
Interaktionen med läkarna då, är det bara skriftligt eller är det också att man på något sätt, ibland kan det vara svårt kan jag tänka mig, att jag hade en frågeställning att liksom få ner det fullständigt, att jag vill ha den här typen av analys och få tillbaka svaret. Knappar man in det i något system eller träffar man läkaren eller ringer upp den och ger svaret, eller hur funkar?
Tänker du då på kliniken?
Ja, precis, de som har remitterat in.
Nej, vi har ingen direktkontakt med dem, utan det är ju egentligen bara läkarna som har det.
Ja.
Och det är när de skickar ut svaren, om det inte är några speciella frågeställningar som dyker upp under resans gång. Och ibland så glömmer ju klinikerna också skriva i vad det är de vill ha undersökt.
Ja.
Och då brukar ju faktiskt de i receptionen ringa och fråga, för det är ju alltid att remissen kanske inte stämmer överens med det vi har fått in, och då börjar man ju klia sig i huvudet, är det rätt patient som ligger där i eller inte?
Just det. Bara för att ge en bild av, om man säger antingen på Halmstad eller Sahlgrenska, hur många är ni på labbet för att ta hand om alla de här proverna?
För få. Nej. Jag tror vi är 15 BMA i Halmstad, och de är i alla fall det dubbla på Sahlgrenska minst.
Mm.
Men nu är det ju ett år sedan jag var där. Det kan hända mycket under den resan. Det kan ha kommit nya och det kan ha försvunnit. Så att, men där någonstans är det.
Om man tänker utvecklingen då inom patologin. Mm. Är det samma som det var för 20 år sedan? Och kommer det se ungefär likadant ut? Eller händer det någonting nytt som alltså, du märker av?
Det är klart att det händer nya saker. Man försöker ju automatisera så mycket som det går.
Ja.
Sen är det ju att det är den traditionella som har funnits i 50 år. Och det kommer ju med största sannolikhet att förändra sig. Och vilket håll är ju svårt att säga.
Mm.
Jag tror att utvecklingen av programvaror och idéer är det nog inget större fel på. Utan det är nog nätverk och liknande som behöver rustas upp inom vården så att de mäktar med all information som kan som kommer.
Ja, är det automatisering främst inom själva det här klossning och utskärning och sådär, eller är det också av själva granskning av proven att någon kan räkna liksom hur många celler eller vad det är som finns på ett prov?
Ja, det är ju där, det är ju för läkarna då så att säga, den biten kan jag väl inte riktigt, men det är klart att det är där mycket kommer att ske.
Mm.
Det kommer ju också vara, som du var inne här på tidigare, att man kunde få ett prov analyserat i en annan del av världen.
Mm.
För patologbristen är ju kanske inte lika påtaglig utomlands som i Sverige.
Jag tänker, vi var inne på innan att du hade jobbat på Sahlgrenska som är väldigt stort. Halmstad är ju också stort men ändå mindre i den skalan. Är det någon stor skillnad mellan labben och vad skiljer i så fall åt? Är det typ av prover man får in eller är det vilka maskiner man har eller är det precis samma?
Maskinparken är faktiskt ganska så samma.
Mm.
Och det jag kan känna är att det är en mindre miljö på Halmstad och det kan vara väldigt skönt det också.
Mm.
Annars det som skiljer sig mest är väl egentligen vilka provtyper som kommer.
Mm.
Att de mer avancerade grejerna går oftast till Sahlgrenska.
Just.
För de har ju den kompetensen
ja.
Där.
det är ett specialistsjukhus.
Det är ju ett specialistsjukhus på många fronter.
Ja. Finns det någon, jag tänker en bra dag på jobbet när allting flyter på och en dålig dag när man tänker bara shit, nu får vi jobba över nästa vecka. Vad är det som skiljer och vad är vanligaste orsaken? Liksom? Finns det någon sådär att är det maskinerna som strular eller är det att någon är sjuk eller vad är produktionsstoppen på ett labb?
Oj, det är väl egentligen inför semestrar och högtider när klinikerna vill städa undan sina bord. Då brukar det komma in en ganska bra drös som nu här innan sommaren, så börjar det någon gång i april och pumpa in massa prover.
Blir ni förvarnade om det då så att ni vet att nu kommer en drive?
Nej, det är ju egentligen erfarenheten som talar där att innan jul och innan sommar brukar det komma mycket.
Ja, och då är det innan er jul och innan er sommar också, men de ligger lite tidigare så att då hinner de städa och så hamnar det på ett skrivbord.
Ja, så att det vad man har märkt nu här genom åren är ju faktiskt att den här spannet där man faktiskt kunde ta det lite lugnare på sommaren, den finns inte idag. Utan det är någon vecka mitt i som det lugnar ner sig så pass mycket att man kan andas. Men sen är det 130 igen ganska så fort kliniken öppnar. Alla kirurgerna slutar ju inte operera under sommaren.
Nej.
Utan det måste ju fortgå. Utan det är ju mer hudbitar som det sjunker. Alltså sånt som kommer utifrån, inte det interna.
Nej. Vi var lite inne på, eller du nämnde tidigare, att det fanns prover som är, där man behöver ha lite snabba svar, där någon ligger på operationsbordet eller det är fast. Kan du berätta lite om vad är det för typ av prover, hur analyserar man dem? För då tänker jag att det kan ju inte ta några dagar.
Nej, det är helt rätt. Det var bra att du kom in på det. det är det som man kallar för fryssnitt. Då innebär det att patienten ligger nedsövd, har oftast redan fått en diagnos och man ligger på operationsbordet. Och då vill man veta i allra flesta fall om man har tagit bort allting eller inte. Eller om den har spridit sig. Man kan ha en knottra på insidan av magen. Och då vill man veta vad är den här knottran. Är det en spridd cancer? Då kanske man bara stänger igen och lämnar patienten istället för att faktiskt göra så mycket. Eller är det inte det? Då fortskrider man ju operationen. Mm. Och då innebär ju det att det kommer till oss är färskt. Det vill säga att man har inte stoppat i formalin. Och då har vi en lite specialprocess som är väldigt energikrävande, så att man fryser ner det här lilla preparatet på ett speciellt sätt med lite klister runt omkring, och så snittar man det precis på samma sätt fast i en frys.
Mm-hmm. Så det blir som en isbit egentligen mer?
Ja, kan man säga.
Och jag tänker bara för tittarna nu att en patient lämnas, det är inte så att man lämnar på operationsbordet och går därifrån, utan det är då att man bedömer att det bästa för patienten är att vi inte går vidare med en stor operation till exempel.
Utan det blir mer skada än nytta.
Ja, precis. Men då snittar man de här frysproven då. Analyserar man dem på något liknande sätt med färgningar och sådär? Eller
och då har man en snabb färgning som normalt sett tar ju en färgning en halvtimme till en timme. Den här tar 10 minuter, så det är verkligen en snabba dopp och så in till läkaren. Så att man brukar säga en halvtimme har man på sig från det provet anländer till oss till svaret är ute.
Och jag tänker, den här typen av operationer är ju ofta schemalagda, tänker jag att det måste det vara. Vet ni också om när de händer, så att ni vet att på onsdag kommer det vara två sådana här och de kommer ungefär vid 11-12 tiden? Eller är det också att någon plingar på?
Det är oftast bara att någon plingar på.
Ja.
Man vet, man kan, det beror lite grann på Sahlgrenska hade jag inte den möjligheten att gå in och titta i operationsschemat.
Nej.
För ibland skriver operatören redan från början att det kommer att komma ett frysnitt på den här patienten.
Just det.
Så där blev det ju liksom, man blev tagen på sängen, och problemet var väl lite där att det var ju inte en operation som kom samtidigt, utan det kunde vara 3 operationer samtidigt, och då gällde det ju att hålla reda på den patienten ligger där, den patienten ligger där och den ligger där, liksom olika.
Just det.
Så att man inte får sammanblandningar, för det är ju väldigt lätt i en stressad situation att börja skriva fel på siffror och,
just det,
och så. Medan i Halmstad där kommer det inte på riktigt samma sätt, även om det kommer mycket.
Mm. Och då kom du in på en spännande sak, tänker jag. För när man skickar de här proverna genom labben, hur är de märkta? Jag tänker att provglas är ju inte, liksom, det är inte så att man skriver Ann Abrahamsson, sal B, liksom, utan hur håller man reda på dem?
Jo, det vi pratade om tidigare är att vi kom in och de fick sig ett löpnummer, ett PAD.
Ja.
Då får varje patient ett sånt här löpnummer. Och det löpnumret är det som följer patienten genom hela processen.
Ja.
Och då i slutändan så kopplar läkaren ihop PAD-numret och patienten.
Just det. Så det är som ett personnummer fast för labbpreparat då?
Ja.
Mm. Jag tänker att ni spelar ju en nyckelroll i väldigt många diagnoser. Mm. Men jag skulle gissa på att de flesta vet inte riktigt ens om att ni finns.
Nej.
Vad är det bästa med ditt jobb ändå?
Oj. Det bästa är nog att ingen dag är den andra lik.
Nej.
Alltså, man kan ju tycka att det ser likadant ut, men ju längre man jobbar där, desto mer inser man att nej, men det är inte riktigt samma sak som det var igår. Och det är ganska mycket variation också. Man sitter ju sällan med en dator och knappar bara, även om man på datorn kanske gör olika saker, som jag tänker, ni har olika projekt ni jobbar i.
Ja.
Jag har ju inte så mycket olika projekt, utan det är ju min variation får ju jag i de olika, jag kan snitta, jag kan färga, jag kan vara på utskärningen, jag kan göra olika, och det är helt friställda olika grejer man gör.
Ja. Är det någonting som du tycker att man borde lyfta fram, antingen kopplat till logistik eller någon intressant del av patologin, som att amen, det här, det brukar de flesta inte tänka på?
Oj. Att allting är inte obduktioner.
Nej.
För det är ju en helt annan, det är ju oftast det de flesta tänker på när man pratar med dem.
Just det.
Att det är ju en extremt liten del. Mm. Av helheten.
Så egentligen jobbar ni extremt mycket med levande människor.
Det är ju det vi gör.
Ja.
Faktiskt.
Det tyckte jag var en jättebra avslut på det här. Att faktiskt få en liten inblick i den komplicerade logistiken bakom att man faktiskt ska få rätt diagnos och därmed kunna få en rätt behandling. Nu har vi många lyssnare som säkert inte är så inne i den här världen, men som kanske har fått upp 10 000 olika frågor i huvudet. Om man vill nå dig, hur gör man det? Om man har någon fråga eller vill bli BMA eller har något annat man vill unga om.
Då kan man skicka med ett litet mejl på lotta@arnas.se.
Och det lägger vi också ut i eftertexterna. Mm. Tack så jättemycket, Lotta.
Tack så hemskt mycket.
Logistikpodden.